Hej, jag heter William. Välkommen till 903-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. House of Fidelity är en fackbok av Justin Bauer. Som skildrar Fidelity Investments och familjen Johnsons väg från en privat New England-verksamhet till en av de mest inflytelserika aktörerna i amerikansk sparande och investeringar. Boken kombinerar finanshistoria med nära studie av familjemakt, ägarkontroll och företagsledning. Den visar hur Fidelity bidrog till att göra investeringar mer tillgängliga för vanliga småsparare, bland annat genom fonder, pensionslösningar och nya sätt att tänka kring privatpersoners deltagande på aktiemarknaden. Samtidigt handlar den om hur ett familjeföretag försökte behålla kontrollen över en snabbt föränderlig bransch där konkurrens, teknik och regelverk ständigt skiftade. Resultatet är en bred berättelse om modern amerikansk finans, men också en mer personlig berättelse om arv, succession och makt i en sluten företagskultur. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Fidelity som motor i modern snusparad investering. En av bokens viktigaste poänger är att Fidelity inte bara växte som bolag, utan var mer och förändrade hur vanliga människor investerar. Justin Bauer beskriver hur företaget hjälpte till att göra fondsparande mer tillgängligt och hur det bidrog till att flytta investeringar från en elitpräglad verksamhet till nugot. Bredare delar av befolkningen kunde använda. Det är viktigt eftersom finanshistoria ofta fokuserar på banker och börshus, men här blir tjänster för hushållens långsiktiga sparande minst lika centrala. Boken visar också att innovation i finans inte bara handlar om nya produkter, utan om nya vanor och nya institutioner. När Fidelity växte förändrades relationen mellan privatpersoner, pensionssparande och marknaden i stort. Det gör att företaget framstår som en formgivare av ett modernare investeringslandskap, inte bara som en fondförvaltare bland andra. För det andra, familjen Johnsons kontroll över ett privat finansimperium. Boken lägger stor vikt vid hur Johnson-familjen behöll kontrollen över Fidelity under lång tid. Under lång tid, trots att företaget växte till en jätte. Det är berättelsen en annan tyngd än i vanliga företagsböcker, eftersom makten inte bara ligger i styrelserum och kvartalsrapporter, utan också i familjerelationer och arv. Bauer visar hur den privata ägarstrukturen gav utrymme för långsiktighet, men också skapade en sluten miljö där beslut om ledning och framtid blev extra laddade. Det är en central aspekt för att förstå varför Fidelity kunde utvecklas annorlunda än börsnoterade konkurrenter. Familjekontrollen gav stabilitet, men den gjorde också succession till en strategisk och känslig fråga. Därför blir Johnson-familjen inte bara en biografisk detalj, utan själva ramen för hur företaget styrdes och hur dess identitet formades över tid. För det tredje, succession som återkommande prövning i företagets historia. Ett återkommande tema i boken är överföringen av makt mellan generationer. Bauer skildrar hur Edward C. Johnson tidigt grundade Fidelity, hur sonen Ned Johnson tog över och hur senare Abby Johnson steg fram i ledningen. Det här är mer en enkel familjehistoria eftersom successionen visar hur svårt det är att bevara både kontinuitet och förnyelse i ett familjeägt företag. Varje generationsskifte tvingar fram frågor om kompetens, legitimitet och riktning. I Fidelitys fall blir detta särskilt tydligt eftersom bolaget verkade i en bransch som förändrades snabbt med nya investeringsprodukter. Förändrade pensionssystem och hårdnande konkurrens. Boken använder successionerna för att visa att kontroll inte är något statiskt utan något som måste förhandlas om gung på gung. Det gör att ledarskapet blir ett centralt analysfält för hela berättelsen om Fidelitys utveckling. För det fjärde, innovationer som förändrade pensionssparande och fondmarknaden. House of Fidelity betonar att företagets inflytande inte främst kom från en enskild produkt utan från en rad innovationer som tillsammans förändrade marknaden. Boken lyfter fram Fidelitys roll i framväxten av Warburg & Hund K-systemet, i utvecklingen av stora pensionsrelaterade affärer och i senare satsningar som indexfonder utan avgift och bitcoin-relaterade investeringar. Det viktiga analytiska greppet här är att innovationerna inte bara beskrivs som tekniska nyheter utan som svar på förändringar i hur människor sparar och hur kapital förvaltas. Fidelity lyckades ofta när bolaget såg vad nästa stora flöde av pengar skulle uppstå och anpassade sina tjänster därefter. Samtidigt visar Bauer att innovation i finans också kan vara en form av maktutövning. Eftersom den som skapar nya standarder för sparande och förvaltning påverkar hela branschens struktur. Därför blir företaget ett exempel på hur produktutveckling och systemförändring hänger ihop. Slutligen, mellan sekretess, skandaler och offentlig granskning. Boken försöker inte göra Fidelity till en okomplicerad framgångssaga. Den tar också upp företagets mer problematiska sidor. bland annat interna skandaler och konflikter som visar att även en mycket framgångsrik finansinstitution kan dras in i etiska och organisatoriska problem. Det här ger berättelsen balans och förhindrar att den blir ren hyllningslitteratur. För en lösare är det viktigt eftersom det visar hur makt och sekretess kan skapa både styrka och risk. Ett privat företag med stark intern kultur kan agera snabbt och behålla kontroll, men samma struktur kan också göra det svårare att upptäcka eller hantera missförhållanden. Boar använder sådana inslag för att fördjupa bilden av Fidelity som en institution som har haft enormt inflytande, men som samtidigt har behövt navigera mellan rykte. Ansvar och intern lojalitet. Det gör att boken blir analytiskt mer trovärdig och historiskt mer komplett. Sammanfattningsvis, House of Fidelity passar bäst för lösare som är intresserade av finanshistoria, Wall Street, pensionssparande och familjeföretag på hög nivå. Den är också relevant för den som vill förstå hur moderna investeringsvanor växte fram i USA och hur ett privat ägarförhållande kunde forma ett av världens mest inflytelserika finansbolag. Den praktiska nyttan ligger inte i ord om aktieval utan i en tydligare förståelse för hur kapitalmarknader, fondindustri och pensionssystem hänger ihop. Den intellektuella nyttan är lika stark eftersom boken visar hur företagskultur, succession och maktkoncentration påverkar ekonomisk utveckling över tid. Det som särskiljer den från många andra finansböcker är kombinationen av institutionell historia och familjedrama. Boar skriver inte bara om en framgångsrik verksamhet utan om hur kontrollen över den bevarades, försvarades och ifrågasattes genom flera generationer. Det ger boken en ovanlig bredd, där borde marknadens utveckling och den privata maktens logik bli synliga samtidigt. Om du vill stödja Justine Boar, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har löst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!